Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Du lyssnar på ett sommarbonusavsnitt av Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nyblin. Stuvsta, 1960. Berit Lundqvist sitter bakom ratten i sin taxibil. Det är höst i luften. Löven har ändrat färg från grönt till brandgult, rött och orange. Berit är 24 år gammal den höstkväll den 28 september 1960. Hon har en brun kortklippt frisyr med sidolugg och när hon ler blir kinderna äppelformade. Hon är söt på det svartvita fotot jag har framför mig på skärmen. Hon bär läppstift på fotografiet som ser ut att vara mörkrött. Det var först år 1956 som de första kvinnliga taxichaufförerna välkomnades in i branschen i Stockholm. Främst för att vid den tidpunkten var brist på manliga sökande inom yrket. De första kvinnliga taxichaufförerna sågs som pionjärer. Och det var vid ett extra styrelsemöte med taxitrafikförening i december 1955 som beslutet att anställa kvinnor till bolaget togs. Kvinnorna skulle få samma anställningsvillkor som männen och det kan i vår nutid tyckas låta självklart, men 1956 var en stor händelse. Arbetstiden uppgick till 9,5 timme med en timmes rast och en bra dag kunde man tjäna upp till 100 kronor. En vanlig dagskassa låg på cirka 40 svenska riksdaler. Taxitöserna, som de kom att kallas för, väckte stor uppmärksamhet i pressen. Man både uppmuntrade denna förändring och ifrågasatte de risker som kvinnorna nu utsatte sig för. Och det var främst överfallsriskerna som togs upp och diskuterades i svensk media. En ensam kvinna i en bil på ett nattpass. Vid starten 1956 fanns det cirka 10 kvinnliga förare anställda i Stockholm. År 2016 hade antalet gått upp till 200. Fördomarna haglade in. Enligt statistik som finns att tillgå har det dock inte varit fler kvinnor än män som blivit utsatta för våld inom taxibranschen. Idag i skrivande stund år 2022 är de allra flesta taxibilar utrustade med en övervakningskamera och en nödknapp som ger larm till kollegor i närheten. I en artikel på företagskällan.se berättar taxichauffören Helena Westfelt om den enda gången hon råkat ut för att ens vara i närheten av en pistol från det att hon började köra år 1964. En enda gång har jag tittat in i en pistolmynning. Det var på 70-talet när knarkligorna var i full fart i söderförorterna. Jag blev ifattåkt och stoppad av en civilklädd polis som ryckte upp bakdörren och grep min kund med dragen pistol. Kunden fick vackert betala körningen sedan åka vidare med polisen. Men tyvärr finns det alltid saker som kan gå fel. Och det gjorde det denna ljumma septembernatt 1960. Nattpassen började 18.30 på kvällen och man körde till cirka 04.00 på morgonen. Och det var precis ett sånt här pass som Berit hade gått på denna kväll, den 28 september. Berit hade plockat upp en kund, precis så som hon alltid gjorde. Hon började köra med kunden bakom sig i passagerarsätet. De åkte längs en skogsväg utanför Stuvsta i Stockholm när passageraren plötsligt ska ha dragit fram en pistol för att sedan skjuta Berit i bakhuvudet. Mördaren lämnade sedan platsen till fots och det dröjde till dagen efter innan någon hittade taxibilen på skogsvägen med Berits kalla döda kropp kvar i förarsätet. Polis tillkallades till platsen och det gick att säkra skoavtryck på marken vid mordplatsen. Efter ett mycket gediget polisarbete lyckades man identifiera skosulan till en viss modell och storlek och man kunde fastställa att skorna hade köpts på en skobutik i Högdalen kort tid innan mordet på Berit. Skoavtrycken kommer att bli det viktigaste spåret i jakten på Berits mördare. Skoavtrycken kommer att bli det viktigaste spåret i jakten på Berits mördare. År 1972 trädde en man vid namn Leif Peters fram och erkände mordet på Berit. Men så ändrade han sig och drog tillbaka sitt erkännande. Leif åtalades aldrig för mordet trots sitt erkännande och år 1985 preskriberades fallet. Mordet på Berit Lundqvist har kommit att kallas för taximordet. Men det första registrerade mordet som skett på en taxichaufför i svensk historia ska dock ha skett redan 1925 i Nacka. Den 23 september, 35 år och 5 dagar innan mordet på Berit, rånmördades chauffören Carl Hugo Svensson som jobbade för taxibolaget Lillebil. Till skillnad från fallet om Berit är mordet på Carl Hugo löst. Denna höstkväll plockar Carl Hugo upp Bruno Pucca och en man vid namn Viljander in i Stockholms centrum. De kör ut mot Södra Nacka, där de två männen enligt uppgifter ska haft planer på att möta upp en kumpan som skulle kommit från Finland med smuggelsprit. Denna kumpan dök dock aldrig upp och Carl Hugo började bli irriterad medan han väntade. Viljander lämnade bilen för att ta sig en liten promenad och när han kom tillbaka till taxibilen igen ville inte Carl Hugo släppa in honom. Viljander ska då ha blivit mycket arg och skrikit till Bruno att skjuta en satan, vilket Bruno då gjorde. De två männen ska sedan ha dumpat Carl Hugos kropp in vid Söderbysjön. Sedan tog de taxibilen och körde till Bo ute i Nacka, där de sedan dumpade även bilen. Carl Hugo hittades dagen efter och polisen lyckades hitta mördarna och binda dem till mordet, tack vare att patronerna från Brunos pistol återfanns i taxibilen. Bruno dömdes för dråp och fick livstidsstraffarbete, det vill säga samhällstjänst. Mordet på Berit måste ha skakat de taxitöser som körde i området Stuvsta vid tiden för mordet. En kär vän och kollega hade råkat ut för det brutala våldet som medierna hade varnat för redan 4 år tidigare. Kanske slutade vissa. Kanske var det på grund av att kvinnor i yrket fortfarande var så nytt som var skälet till varför fallet fick så stor historisk betydelse. Tack för att du har lyssnat på denna sommarspecial av Olösta fall. Våra tankar går ut till Berits kvarlevande släktingar och anhöriga. Och oavsett om fallet är preskriberat eller inte så är det olöst. Och mordet på Berit Lundqvist får aldrig glömmas bort.